Vi fortsätter vår gudstjänst och vi ska sjunga psalm 332. Psalm 332. Och efter psalmen predikar Hans Tanderup.
Thank you. Vi har ännu en gång fått nåd att samlas för att dela Guds ord med varann, och vi vill återigen knäppa händerna och kort be tillsammans. Gud och far i himmelen, vi ber dig att du återigen vill komma och välsigna den här stunden för oss. Vill du göra oss stilla? Vill du öppna våra öron? Gör oss stilla i hjärtana. Vill du öppna våra ögon för det som vi ska få se nu? Och vill du ge att jag ska predika så att du blir större och jag blir mindre? I Jesu namn. Amen. Det som jag har tänkt att vi ska samlas om nu, det är två texter. Det är så här att jag vid ett tidigare tillfälle har upplevt att jag har haft en text i tankarna och tänkt, nu ska jag predika över den här texten, nämligen Psaltaren 23 hemma i Boden. Och det skulle jag göra på en söndag, och så på lördagen, dagen innan, då skulle Roland välja vara predika. Och så ställer han sig upp på predikostolen och så säger han: ja vänner, jag har tänkt att vi ska dela med varann Psaltaren 23. Och så tänker jag, jaha, vad gör jag nu då? Och så säger Stefan till mig: det gör ingenting, du kan ha samma predikning en gång till. Jag tror nog att jag valde en annan text, men den här gången har vi pratat ihop oss, jag och Harry. Och jag vet vad han ska predika över, och han vet vad jag ska predika över nu. Två texter alltså. Det första, det är ifrån Lukas kapitel 15, de första 7 versen som vi finner där, som bär överskriften liknelsen om det återfunna fåret, och vi läser den texten tillsammans i Jesu namn. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men farisäerna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sade: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem: om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Amen. Här läser vi det som är så befriande och så härligt att få se. Vem är det som samlas kring Jesus i förväntan och i förtröstan till vad han har att ge? Jo, det är publikaner och det är syndare. Jesus, han säger ju om sig själv: jag är den stora läkaren. Och så säger han om människorna att de som är friska, de behöver ju inte hjälp från läkaren. Men de som är sjuka, de behöver ju hjälp. Och så samlas de alltså, läser vi. Och de höll sig nära in till Jesus, dessa publikaner och syndare. För de visste, här har vi att göra med Jesus. Och han har det som jag behöver. Känner du det ifrån ditt eget liv? Jag hoppas det. Jag hoppas att jag också känner det från mitt eget liv. Och jag hoppas att Gud, han alltid med sitt ljus ska få lysa in i mitt hjärta. Så jag ser sanningen om mig själv. Och inte vandrar i ett självbedrag. Där jag tror att jag behöver inte hålla mig nära Jesus. Att det inte ska sägas om mig att han är ju verkligen en person med bristande självinsikt. Hur kan han tro att inte han behöver hålla sig nära till Jesus? Men så läser vi i vers 2. Farisäerna och de skriftlärda, vad gör de? Jo, de vandrar också nära Jesus. Men de har en annan anledning till det. De vill kritisera Jesus. Och det gör de ständigt, läser vi. Och så säger de, den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. De kritiserar Jesus. De inser inte att också de behöver det som Jesus har att ge. De förstår inte sanningen om sig själv. Det är dolt för dem. Istället så lyfter de fram det som jag tycker är välsignande. Den mannen, han tar emot syndare, säger de. Åh, vad fantastisk. Tänk vad härligt. Den värsta kritiken som de icke troende kan komma med mot Jesus. När jag försöker att lyfta fram Jesus för folk i min omgivning som inte känner honom. Vad är den värsta kritiken? Jo, det är just det som är den välsignelse som jag har. När de säger om Jesus, det är ju den mannen som tar emot syndare. Ja, tänker jag, det är det. Halleluja. Gud var det lovat. Han tar emot syndare som mig. Så är det ytterligare en sak som de stör sig på. Han äter tillsammans med dem. Judarna hade nästan ett, skulle man kunna säga, heligt förhållande till måltiderna. Hur det skulle gå till att man åt. Vem man skulle äta tillsammans med. Vem man inte kunde äta tillsammans med. Och så vidare. Och dessa traditioner höll dem hårt fast i. Och nu kommer alltså denna mannen som tar emot syndare. Och utöver det så bemärker de också att han tar sig den friheten att han äter tillsammans med syndarna. Jesus, han har ett mål. Han har någonting som han vill. Han har någonting som han vill ge till dig och till mig och till hela världen. Och ursäkta att jag använder det här uttrycket, men för att nå sitt mål så stunder Jesus helt och hållet i vilka föreställningar vi gör oss om hur saker och ting ska vara. Han bryr sig inte om traditionerna. Det finns någonting som är långt viktigare för Jesus som överskuggar allt annat. Jag ska nå dessa människor med min frälsning. Det är det som Jesus han har på sin agenda. Jag ska nå dem. För jag har ju betalat för dem med mitt blod. Och så här får vi lära oss av Jesus. Det är en fara att vi kan bli van med att saker och ting ska vara på ett visst sätt. Jag sänder det ifrån mig själv. Oj vad jag sänder det ifrån mig själv. Jag har svårt att omgås med människor som jag inte känner. Jag tycker det är obehagligt. Egentligen så är jag en blyg person. Jag gillar bäst att det hela det fortsätter inom de ramarna som jag är van med. Som jag känner mig trygg i. Som jag känner igen. Som jag har växt upp med. Och så vidare. Här kommer då Jesus. Och så låter han oss se att när det gäller att räcka evangeliet. När det gäller att få kontakt med syndare. Då har allt detta ingen betydelse. Då struntar vi i traditionen. För nu är det någonting som är viktigt. Vi ska nå människorna med ett budskap om frälsningen i hans försoningsblod. Det är därför vi är här. Och för att kunna nå dem, för att de ska förstå, så börjar Jesus berätta åt dem denna liknelse. Om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och så avslutas denna mening med ett frågetecken. Han frågar ju, är det inte så det normalt går till? Är det inte normalt beteende att en herde, han lämnar största delen av sin flock, av sina djur, för att gå ut och söka efter ett får som har kommit bort? Och länge så har jag tänkt så här att jo, det är det väl. Det är väl normalt beteende. Jesus han säger ju det. Nu kommer jag med ett påstående som ni får inte attackera mig efteråt och säga hur kan du veta det där? För jag har inget biblisk belägg för det heller. Men jag tror att vi ska besvara denna Jesu fråga med ett nej för att kunna förstå vilken typ av herde Jesus han är. Om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Är inte detta normalt beteende för en vettig herde? Nej, Jesus, det är ju inte det. Det är ju en onormal herde som gör så här. Jesus, han är ingen vanlig herde. Han är den som satsar allt för den ena. Om vi nu ser bort ifrån den här liknelsen och så tänker vi, vad är det egentligen Gud har gjort för oss? Ger det mänsklig mening? Ger det logisk mening? Vad har Gud gjort för oss? Jo, han har övergivit sin infödda son att lida döden för ett dumt far som mig. Ger det mening? Nej, det tycker jag väl inte. Men det är så han är. Så högt älskar han oss. Så högt har han älskat mig. Så högt älskar han dig. Han är beredd att göra det som vi inte tycker ger mening. För att han vill nå oss. Han vill frälsa oss. Han vill ha oss hem till sig. Tänk vad fantastisk. En sådan herre får vi följa. Nu ska jag vara lite försiktig med att ge mig in i saker och ting om hur man hanterar får och så där, för jag vet ju inte så mycket om det. Jag vet hur man gör när det gäller kor. Jag har jordbruksutbildat, så jag vet hur man gör med kor. Harry, han har erfarenhet av får, så han kanske vet mer om det. Men Jesus, han fortsätter ju med att ställa frågan. Är det inte normalt beteende att man går och söker efter detta förlorade faror så länge som det behövs tills man har hittat? Om det var jag som var denne herre, så tror jag att jag skulle vara fylld av en oro över de 99 faran som jag visste att de nu, medan jag var ute och söker efter det ena faran, så vandrar denna flock på 99 stycken far hjälplösa runt bland de vilda djuren, utan tillgång till vatten och mat, ute i öknen. Så nu gäller det att jag gasar på. Nu måste jag vara lite snabb. Jag ger det här ena fåret 20 minuter, kanske på sin höjd en halvtimme. Sen måste jag överge det fåret. Jag kan ju inte lägga mer tid på det fåret. Vad läser vi om denna herren som vi får tillhöra? Vi läser att han ger inte upp. Han vill inte överge dig och mig. För det står ju att han går och söker efter det förlorade tills han hittar det. Då är han nöjd. Då är han nöjd. När han har hittat, då är han nöjd. Så läser vi vidare ifrån vers 5 att det står att när han har funnit det, så blir han glad och lägger det på sina axlar. Och så vandrar han alltså hem med det här fåret på sina axlar. Och det är ju en härlig bild som vi redan har fått höra om genom det som Harry, han sa i sin predikning här idag. Och varje gång jag hör den här texten, så leder det mina tankar tillbaka på ett typiskt västtysk missionshus hemma på västkusten i Danmark, där jag är född och uppvuxen. För där finns det ju vissa tavlor som är väldigt vanliga. Vi har ju en tavla där också, på bakväggen här. Jag ser inte så pass bra att jag kan se annat än att det föreställer Jesus med glorien. Runt om i missionshusen hemma i Danmark, de här gamla missionshusen, då hade vi också såna här fantastiska tavlor eller målning eller vad man nu kallar dem. Och det fanns många olika. De två som var mest populära, de som man ofta såg, det var tavlan av Jesus som ber, som sitter på knä på skärtorsdag kvällen. Och i bakgrunden så ser man de sovande lärjungarna, som visserligen har lovat Jesus att nu ska vi vaka medan du ber. Men jag ser på bilden, nej, det gör ni nu. Ni gör ju inte det, ni sover allihopa. Och Jesus, han ber. Och den som har gjort den tavlan har lyckats på någon magisk vis att fånga in ångesten i Jesu blick, i hans ögon. Här är han övergiven, överlämnad åt sig själv. De som sa att de skulle vaka, de har inte gjort det. De sover. Det är den ena bilden som är vanlig. Och så är det den andra bilden, och det är den vi ser här. Det är bilden av herden som vandrar med sin långa, krokiga stav, sin herdestav. Den har han i sin ena hand, och så har han i sin andra hand, på sin arm, så bär han det här lilla, fina, gulliga, fluffiga fåret, lammet. Det lilla lammet. Det är också så vi har sjungit om detta lamm i söndagsskolan. Jesu lilla lamm jag är, på sin skulder han mig bär, sjöng vi när jag var barn. Ni känner nog säkert igen den, va? Jag har inne i min skalle haft en bild av att det var som nästan lite mysigt för Jesus att få bära det här lilla gulliga lammet, va? Det var som en kvalitetstid som Jesus han fick uppleva när han fick gå med detta lamm. Till sin dag när jag fick se, inte med egna ögon, utan jag har fått se ett foto på en tavla som föreställer det som jag mer tror stämmer överens med verkligheten. En tavla som var målad av en afghansk man som antagligen aldrig har satt sin fot i ett västjysk missionshus där vi bara har tavlor på gulliga lamm. Han känner inte till den traditionen vi har, den bild vi har inne i skallen av hur Jesus han bär ett litet lamm. Och så hade han fått det uppdraget. Kan inte du som har flytt för din tros skull från Afghanistan, kan inte du måla en tavla av Jesus, frälsaren, när han bär det förlorade faret? Jo, det kunde han göra. Och så målar han så som han har erfarenhet av ett far. Han målar bilden av Jesus som herden som med all kraft anstränger sig för att bära det gigantiska faret. Orimligt stora far. Han får använda båda armarna för att lyfta detta far. Det är ett stort, det är fyllt, det är smutsigt far han bär. Och man ser i hans uttryck i ögonen att det är tungt. När Jesus han bar dig och mig, när han bar vikten av oss upp på korset, när han bar vikten av min synd och skuld upp på Golgata mellaste kors, så var det ingen lätt sak för honom. Det var en tung börde som Jesus han bar. Det gjorde ont för Jesus. Det var förknippat med smärta och med lidelse att han kunde köpa mig fri och bära mig hem till sig. Vi läser från vers 6. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig. Jag har funnit mitt far som jag hade förlorat. Är det så här en herde i vanliga fall agerar? Jag har varit med om att vi har förlorat djur på jordbruket där jag har jobbat. Kvigor som har tomlat igenom stängslet i panik, blivit rätta för någonting och så bara rusar de genom stängslet. De struntar i att strömmen är på och allt det här, så bara rusar de. Och så sprang de från heden tvärs över Älvsbyvägen och försvann in i skogen. Jag minns inte hur många det var i och för sig, men det var väl en 12-14 stycken som försvann. Vi hittade de flesta. Men inte bjöd vi några grannar. Kom och fira. Nu har vi fått hem djuren igen. Nej, det var som bara jobbigt. Nu har vi sprungit här ute mitt i natten med ficklampor och sökt efter dessa dumma djur som har tromlat igenom stängslet, som var satt upp för att det skulle skjuta dem. Det var inte ett elakt straff. Det var inte så det var menat. Vi hade satt upp ett stängsel. Här kan ni gå. För här vet vi terrängen. Här är det tryggt att vara. Här har ni tillgång till mat. Här har ni tillgång till vatten. Men vad gör de? De tromlar igenom stängslet och sticker till skogs. Det är ju det som Jesus han upplever med oss. Ofta så ser vi ju stängslarna som vi läser om i Bibeln. Som ett straff. Det är jobbigt att vara kristen. Det är så mycket som jag inte får göra. Det är så mycket måste. Det är så mycket du ska. Det är så mycket du får inte. Det är stängsel som Gud har satt upp för att skydda dig och mig. Han vet att det är viktigt att vi hålls kvar i säkerhet. Där det finns mat. Där det finns vatten. Men vad gör vi då? Jo, vi är ju dumma som får. Vi tromlar igenom detta skyttande stängslet och sticker iväg ut i skogen. Och när han då hittar oss, då blir han glad. Då blir han glad. Och så här avviker han från en normal herde. Han bjuder hem grannar och vänner och så säger han: nu är jag glad, kom och gläd er med mig. För nu har jag funnit mitt far. Nu har jag hittat hans. Han sprang bort från mig. Men nu har jag hittat honom. Nu är jag glad. Nu gläds jag. Och så får vi läsa i en beskrivning där Jesus han lämnar liknelsen. Och så går han över i normalt tal så att säga. När han säger i vers 7: jag säger, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Jag ska inte hänga kvar i det här någon länge och dra det ut på tiden och sådär. Utan jag har tänkt att vi också ska få läsa herdesalmen. Och jag har avtalat med Harry att det går bra att jag läser den. Nu är det ju denna söndagen den gode herden som är temat. Och därför så är det ju inte så konstigt i och för sig att både jag och Harry, vi pratar mycket far. Vi pratar mycket far. Och nu ska vi alltså läsa den här salmen. Herdesalmen som vi kallar den. Den salmen som bär överskriften den gode herden. Det skriver David det här. Och så försöker vi ha i bakhuvudet det som vi precis har gått igenom ifrån Lukas kapitel 15, de första 7 versen. Vilken herde är det vi hör om här? För det är den samma herden. Herden i Nya testamentet, det är den samma herden i Gamla testamentet. Och så får du tänka att när vi läser det här så är det för dig det gäller. Du får ha stor frimodighet i detta och ta det till hjärtat. Jag läser: Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vidare kvickar min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, till du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dyker för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus i vinnarligen. Här får vi se. Herren, han är den som leder mig till vattnet. Vi var ju in på det igår. Vad är det för vatten han leder oss till? Jo, vi förstår ju att det är ju inte kranvatten. Utan det är det levande vattnet som han vill räcka dig och mig. Han vill leda oss till honom som säger om sig själv. Jag är det levande vattnet. Han vill föra dig och mig till Jesus. Det är det som han vill. Och så läser vi i vers 3 att han vill någonting mer. Han vill leda mig på rätta vägar för sitt namns skull. Han vill leda mig på rätta vägar. Vi känner ju igen detta med dessa vägar. Ja, det gör vi. Ifrån bland annat Psaltaren 139. Där det är Davids bön till Gud att han vill göra detta. Vi läser ifrån vers 23 där. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och så kommer det. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Led mig på den eviga vägen. Alltså den vägen som för till den eviga saligheten. Och vi har ju redan sett att eftersom inte vi själva förstår vad som verkar till det bästa för oss, så måste vi här knäppa händerna och be så som David. Led mig Gud på den vägen som för mig hem. Håll mig fast på den smala vägen, för du vet att jag är ett dumt far. Jag vill gå min egen väg. Men nu ber jag att du vill se till att jag bevaras. Vi har redan varit in på det också som står i vers 4 här i Psaltaren 23. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, de tröster mig. Det kanske var lite för frimodig när jag sa att du som kämpar mot sjukdom, eller du som har en anhörig som kämpar med sjukdom, du har i grund och botten inga problem. Det är tungt att vandra i dödsskuggans dal. Det förstår jag. Men här har vi ett löfte om att du behöver inte frukta för detta. Du kanske blir sjuk. Du drabbas av sorg, olycka, ekonomiska problem, psykisk ohälsa. Men du ska veta en sak. Och det är att Gud, han är med dig. Han är med dig. Han vandrar som den gode hörde. Och vi ser här David nämner att Guds käpp och stav är honom till tröst. Du ska få gå hem till den eviga saligheten. Det lovar han dig. Även om motgångar och sjukdom ligger framför dig kanske i detta jordelivet. Så är det ett härligt vers. I vers 5. Du dyker för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Du dyker för mig ett bord. Så här förstår jag det här vers. Bordet som Gud han dyker åt mig, det ser jag som nattvardsbordet. där jag bokstavligen och rent fysiskt får ta emot Jesu kropp och Jesu blod som betalning för min synd. Det är det bordet som jag fröjdes över och som jag gläds åt, att Gud han har dukat för mig och för dig. Och vem är det då som får titta på? Ja, det står ju här, det är mina ovänner. Och vem är den största ovännen som jag har? Vem är den största ovännen som du har? Vem är din värsta fiende? Ja, det är djävulen. Så har jag alltid tänkt om det här vers. Djävulen, han kommer och så gör han anspråk på dig. Han säger, det är jag som har krav på dig. Du tillhör mig, säger djävulen. Nej, säger du. Det är inte sant. För Herren har dukat ett bord åt mig. Och det bordet, det är Jesu kropp, Jesu blod som gäller för mig. Så nu ljuger du. Det är inte sant det du säger. Du har inga krav på mig. Jesus har ju köpt mig fri. Andra halva av vers 5, där läser vi att han smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare där flöda över. När smörjer man med olja? Jo, det gjorde man när man skulle kröna en konung. David här, han ger uttryck för sin förtröstan till Gud. Han ger uttryck för att vi får vara så som kungabarn. Gud han smörjer oss som arvingar till det himmelska riket. Jesus han är konungen, men han smörjer mitt huvud också. Det som Jesus han äger, det är det som du och jag som hör honom till, vi också får äga. Tänk vad stort. Tänk vad härligt. Sista verset här, det är vers 6. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus i vinnerligen. Sista delen visar oss att Gud han lovar oss frälsning. Och vi har ju redan varit in på vilken bakgrund han lovar oss detta. Så därför så tänker jag istället fokusera på hans godhet och hans nåd. Guds godhet och Guds nåd. Hur ska vi beskriva det? Ja, vi förstår ju givetvis att det hänger ihop med frälsningen vi har i Kristus. Men hur vill du beskriva Guds godhet? Hur vill du beskriva Guds nåd mot dig? Ja, då har vi nog säkert alla olika verser. Som vi tycker det här, den här vers säger mig någonting speciellt. Just detta vers ger mig trygghet. Det är den här versen som jag får gå till när jag tycker det är svårt att tro. När jag behöver bli påmind om att Gud, han är god, han är nådig och han håller sitt löften. Då har du säkert dina verser i Bibeln som du påminner ditt hjärta om. Och jag har mina. Nu sitter det ju en del bodensare här och ni kommer ihåg kanske dessa verser som jag har tänkt dela med er nu. Det är mina favoritverser. Och jag säger mina, men det är väl lika mycket era. Och ju mer vi delar med varann dessa verser, så växer det för oss. Ju mer vi sänker bort allt det fantastiska och stora som vi får läsa om här i ordet, ju mer rikedom får jag så att säga själv. Jag ger och jag ger och jag ger. Och så får jag uppleva att jag får och får och får. av Guds stora och rika nåd. Det är det jag har tänkt att vi ska avsluta med. Det är 5 små verser som jag tänkte lyfta fram. Det är 2 stycken ifrån Johannes och det är 2 verser ifrån Hebreerbrevet. Och så har jag sparat det bästa vers som jag brukar säga till slut, det är ifrån Jesaja. Nu går vi till Johannes kapitel 14 och så läser vi vers 1 och 2 där. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Här är Jesus som talar. Och ni ser ju att det helt och hållet stämmer överens med det löfte som redan David sände till. Jag ska bo i Herrens hus, evinnerligen läser vi i Psaltaren 23. Och det är samma sak som Jesus bekräftar åt dig och mig här hos Johannes. Det finns många rum. Låt inte era hjärtan oroas, men tro på Gud och tro på mig. Och så får vi veta att just i denna stund bereder han plats åt mig och åt dig. Så har vi vers 6 som också ofta är mig till tröst. Jesus sa det till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Utan genom mig. Harry, han talade om att Jesus, han kallar sig dörren in till denna follan där fadern går. Och vill man in i säkerheten, vill man in i tryggheten, så sker det genom honom. Genom Kristus, han som är dörren. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Går vi igenom denna dörr, så har vi frid med Gud, så kommer vi till Fadern. Så har jag ett par verser hämtat ifrån Hebreerbrevet som jag också här på slutet vill lyfta fram. Det första, det är kapitel 10, vers 19 och 20. Och då säger Paulus så här: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allerheligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Jesus, han har med sitt kött, med sin kropp, när han hängde på korset, öppnat för oss. Det var ju nämligen så att man en gång på året på den stora försoningsdagen så offrade man en bock och jagade ut den i öknen. Men det behöver vi inte längre att göra, för nu har Gud tagit emot det slutgiltiga offret som han kräver. Jesus, han har betalat. Han har öppnat en levande väg för dig och för mig. Vi bläddrar till Hebreerbrevet 7 kapitel och så läser vi där ett par verser också. Nämligen vers 26 och 27. Och där får vi se just det som jag nämnde här. En sådan överste präst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Och så kommer det: han måste inte som dessa överste präster bära fram offer en dag varje år, först för sina egna syndare och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Tänk vad härligt Det är Guds löfte till dig och till mig. Det brukar det vara så att en gång per år så skulle Gud, så krävde han ett offer för människors synd. Men nu får vi höra att Gud han är nöjd. Nu har jag fått den betalning jag vill ha. Det är fullbordat. Så har jag, och det blir då det allra sista, Jesaja kapitel 30, vers 18. Jesaja kapitel 30, vers 18. Och det är nästan så stort att jag själv har svårt att förstå det. Där står det så här: därför väntar Herren på att få visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Tänk, vi tillhör en himmelsk fader som längtar efter att få skänka oss detta. Han längtar efter att få ge oss den gåvan som kostade allt för honom. Det längtar han efter att få ge till dig och till mig. Då kan vi inte annat än tacka och ta emot. Tacka Gud för sin rika nåd. Tacka sonen att han var redo, att han var lydig, att han var villig att dö för din och för min skull. Vi får ta det till hjärtat. Vi får leva i det. Vi får ha vår frimodighet i detta. Amen, vi ger Gud all tack och ära.
Vi sjunger psalm 120. Psalm 120, efter psalmen predikar Harry Esberg. Thank you.